Du lyssnar till en podcast från församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Det är dags för ännu ett avsnitt av Bibeltimman och av våra studier i Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är ju den sista boken i Nya testamentet och därför också den sista boken i hela Bibeln. Det här är del 33 och vi har kommit fram till det 19:e kapitlet. Jag heter Gert Torstensson. Och jag är församlingens pastor. Stort tack för att du lyssnar. I de två föregående kapitlen, kapitel 17 och 18, så har vi läst om domen över sjökan eller över det stora Babylon. Och i och med det så kan vi säga att visionen om skålarna är avslutad. Nu kommer vi istället in på Herrens triumf och seger och visioner om ett framtida rike. Så nu har vi nästan bara härlighetsvisioner kvar. Så vid det här laget så har vi förstått att Uppenbarelseboken har ett tidlöst budskap som rör våra liv. Och på samma sätt människor i alla tider. Det finns tidlösa principer och sanningar i Uppenbarelseboken att förstå och ta till sig. Samtidigt så är ju också Uppenbarelseboken ett dokument som kan förklara mycket av vad som har hänt genom historien. Och då inte minst i det gamla romarriket som ju var det mäktiga imperiet i Uppenbarelseboken skrevs. Men vi förstår också, framförallt tror jag när vi läser de här sista kapitlerna som vi nu då har framför oss, att det också finns ett futuristiskt perspektiv, alltså ett framtidsperspektiv. Uppenbarelseboken talar inte bara om allmänna tidlösa principer och förklarar inte bara det som har varit och som nu är, utan det pekar också in i en framtid som kanske inte alls är så avlägsen för oss. Vi ska idag då läsa de 10 första verserna av kapitel 19. Och det här avsnittet har fått rubriken Halleluja kort och gott. Så vi läser tillsammans nu Halleluja-avsnittet. Kapitel 19, vers 1. Sedan hörde jag liksom en stark röst från en stor skara i himlen. Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. För hans domar är sanna och rätta. Han har dömt den stora sjökan som fördärvade jorden med sin otukt och straffat henne för sina tjänares blod. Än en gång sa de, halleluja! Och röken från henne stiger i evigheters evighet. Och de 24 äldste och de 4 varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sa, amen, halleluja. Och från tronen kom en röst som sa, prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som värdar honom, både små och stora. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa, halleluja. Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom ära. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är det heligas rättfärdighet och ängeln sa till mig, skriv. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sa till mig, gör inte så, jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Så långt. Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 1-10. Domen över sjökan eller över det stora Babylon kungörs nu av en stor skara i himlen genom ett fyrfaldigt halleluja. Det är övervinnarnas, det är segrarnas, det är församlingens, ja, din och min, om du så vill, reaktion på fallet av det stora Babylon, gudlöshetens högborg, straffet över skökan, och skaran fylls med jubel för Guds rättvisa dom och hans upprättelse för alla de som har blivit kränkta och plågade och fått lida under detta världsherravälde. Så äntligen har Gud fått visa sin makt. Och det är värt inte bara ett halleluja, utan ett fyrfaldigt halleluja. Ja, det här ordet halleluja, hör och häpna, det är faktiskt det enda tillfället i Nya Testamentet där det förekommer. Sen finns det frekvent i Gamla Testamentet och vi ska alldeles strax titta på det. Men ordet halleluja, ja, det består av hallel som betyder lovprisning. Och hallelu innebär då en uppmaning till flera att lovprisa. Så vi kan säga låt oss lovprisa. Och slutligen halleluja. Ja är en förkortad form av det hebreiska gudsnamnet Javé. Så ordet halleluja får då alltså betydelsen låt oss lovprisa Herren, eller låt oss lovprisa Gud. Och som sagt, det här ordet förekommer frekvent i Gamla Testamentet och inte minst i Gamla Testamentets sångbok Saltaren. Jag tänkte att vi skulle gå till psalm 146. Så ska vi titta på några avslutande psalmer i Saltaren. Och i vers 1 så läser vi i psalm 146. Halleluja, alltså låt oss prisa Herren. Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Och i nästa psalm 147 så ser vi en likadan inledning. Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång, det är ljuvligt och skönt. Och i psalm 148 så ser vi skapelsens lovsång. Och den inleds precis på samma sätt. Halleluja! Prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden. Prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Det ska prisa Herrens namn, för han befallde och det skapades, och så vidare. Psalm 149. Halleluja! Sjung till Herren en ny sång. Hans lov i det trognas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare. Sions barn jubla över sin kung. De ska prisa hans namn med dans. Sjunga hans lov med tamburin och harpa. För Herren gläds över sitt folk. Han smyckar det ödmjuka med frälsning. Och slutligen psalm 150 som kort och gott har överskriften halleluja. Och den inleds också med halleluja. Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga valv. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med lyra och harpa. Prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängar och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Ja, allt som andas ska prisa Herren. Halleluja! Ja, det är ju svårt att ifrågasätta lovsångens och lovprisningens betydelse efter att ha läst det här. Det anstår nämligen de heliga att lovsjunga Herren. Så låt oss för alltid lovprisa vår Gud. Halleluja! Vid det första halleluja-ropet här så prisar de Gud för frälsningen. Det står att frälsningen tillhör vår Gud. Alltså frälsningen är uteslutande Guds verk. Ibland så kan vi frestas att tro att vi nog kanske har lite med frälsningen att göra i alla fall. Men frälsningen tillhör Gud och bara honom. Och det är vi väldigt tacksamma för. För därför kan vi vara trygga. Hade frälsningen berott på oss så hade den varit ytterst osäker. Men nu tillhör frälsningen Gud. Och det är värt ett halleluja. Det andra halleluja-ropet, det kan vi säga, det gäller domen över sjökan. Hon fördärvade jorden med sin otukt och med sin utsvävning i all slags omoral och fick även jordens kungar och jordens invånare att följa henne och dricka av hennes otuktsvin. Det här med omoral och brist på etik, det är ju inte något roligt eller festligt, utan det är ju förfärligt. Omoral, det splittrar och det sliter sönder, och inte minst så sliter det ju sönder alla mänskliga relationer. Vi ska ju inte vara moralister som framhåller moralen bara för dess egen skull, men vi inser ju Guds omsorg och hur hans heliga bud är till för att skydda det vackra och det goda i våra relationer. Så den sjökan, det är ju symbolen för omoral i dess koncentrat. För henne så handlar det inte om att tillbe skaparen, utan det skapade. Men nu är hon dömd, hon är straffad, och det förorsakar ett andra halleluja. Det står i vers 3 om det, sjökan, att röken från henne stiger i evigheters evighet. Det är ju ett lite speciellt uttryck. Ingenting kan ju vara längre än för evigt. Och det här, det brukar man kalla för en medveten överdrift eller en så kallad hyperbol. Det betyder just en medveten överdrift eller att säga mer om något än vad egentligen som behövs. Symbol, det är något som finns istället för något annat. Parabol, det är något som finns vid sidan av något annat. Och en hyperbol är något som säger mer än vad som behövs om något, en medveten överdrift. Och det här är ju för att understryka hur definitiv domen över sjökan är. Röken från henne stiger i evigheters evigheter. Men det är någonting annat som stiger från lammets trogna hustru, och det kommer vi att se senare. Det tredje halleluja-ropet, det finns i vers 4, och det är de 24 äldste och de 4 varelserna framför tronen som utropar det. På nytt så hör vi om de här varelserna och de äldste framför tronen, som vi bland annat läste om i den himmelska visionen i kapitel 4. De 4 varelserna står som representanter för hela skapelsen, jordens 4 hörn, och de 24 äldste representerar allt Guds folk i alla tider. Och nu utropar de sitt halleluja i samklang med oss, som ett gensvar på en för oss okänd röst som hörs från tronen. Alltså de bekräftar lovsången och rösten med sitt halleluja och sitt amen. Och det står att de faller ner och de tillber. Lovsången och tillbedjan, det är ett kännetecken för alla Guds barn, för allt Guds folk. Och medan röken från sjökan stiger upp i evigheters evighet, så är det lovsången och tillbedjan inför tronen och till Gud och lammet som kännetecknar Guds barn i evigheters evighet. Den här rösten från tronen, den säger ju prisa vår Gud. Ja, egentligen halleluja. Och alla hans tjänare. Alltså den uppmanar de heliga att lovsjunga. Och de heliga beskrivs här i första hand som tjänare. Att tjäna är deras identitet. Så hade det varit under deras tid på jorden och så fortsätter det i evigheters evighet. Deras lovsång och tillbedjan stiger upp inför tronen. Deras uppgift är att tjäna och betjäna och frambära lovets offer. Alltså det är människor med tjänarattityd som instämmer i lovsången. Det står ju om Jesus i Filipperbrevet 2 att han antog en tjänares gestalt. Att han blev en människa lik och där uppmanas ju också vi att vara så till sinnes som Jesus var. Jesus han säger ju om sig själv att han hade kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och likadant när lärjungarna en gång hamnade i en diskussion om vem av dem som var den största, så samlar ju Jesus dem och han tillrättavisar dem med orden att den som vill vara störst, han ska vara de andras tjänare. Vi är alltså inte bara frälsta för att regera, utan vi är frälsta för att tjäna. Det är de heligas identitet. Uppträd inte som herrar, det är ju förmaningen till pastorer, va? Utan tjäna dem som ni har fått på er lott. Det fjärde och det sista halleluja-ropet i avsnittet kommer från hela denna stora skara i himlen. Och det låter som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Härligt sången där ska brusa, stark som dånet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och lammet som har köpt oss med sitt blod. De jublar över Guds allsmäktighet, att han nu är kung och att alla fiender slutligen har blivit lagda under hans fötter. Men de jublar också för att tiden är inne för lammets bröllop. Och just det här uttrycket, jag tänkte att vi skulle stanna inför det uttrycket en stund. Lammets bröllop. Det fullkomliga himmelrikets invigning liknas vid en bröllopsfest. Den djupa föreningen mellan Herren och hans folk framställs som ett äktenskap. Och det här det kan vi finna stöd för både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Och Jesus kallade ju sig själv för övrigt för brudgummen. Men just bruden och brudskaran, det är ett känt tema i Bibeln. Lammets brud eller lammets hustru står i direkt kontrast till den dömda skökan, församlingen. Guds folk kollektivt utgör bruden och som enskilda kristna så är vi bröllopsgäster bjudna till lammets bröllopsmåltid. Ibland så kan det där nästan upplevas lite förvirrande. Vad är vi, brud eller är vi gäster eller vad är vi? Men tillsammans utgör vi bruden och var och en är vi gäster, enskilda gäster till bröllopsmåltiden. Och bruden som vi redan har sagt kännetecknas av tjänande. Men det finns ytterligare en identitetsmarkör och det är det vita linnet. Hon har fått skinande rent linne att klä sig i. Och lägg märke till att hon har fått kläderna. Hon har inte köpt dem, hon har inte förtjänat dem eller sytt dem på egen hand. Utan kläderna har blivit henne givna av brudgummen. Vi läser ifrån Jesaja 61 och vers 10. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud, För han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter turbanen på sitt huvud, som när bruden pryder sig med sina smycken. Frälsningen, den tillhör vår Gud. Vi har fått frälsningens klädnad. Vi har blivit insvepta i rättfärdighetens mantel. Vi är accepterade av Gud, inte på grund av egna gärningar, utan genom att vi har blivit klädda i Jesu egen rättfärdighet. Fadern på något sätt ser på oss genom Jesu rättfärdighet. Vi är accepterade som hans älskade barn. Vi står rättfärdigförklarade inför honom. Sedan, vet du, så får vi ju, för att använda oss av Paulus uttryck, så får vi ju arbeta på vår frälsning. Vilket ju innebär att allt mer blir lika Jesus i vår vandring. Det är ju den här processen som vi ibland kallar för helgelse. Den är som smycken på vår rättfärdighetsvita dräkt. Och vi får förbereda oss här och nu för ett framtida rike. Vi får göra oss redo för bröllopet. Var heliga så som jag är helig. För att föreningen mellan Herren och hans folk ska komma att ske. När vi går på bröllop så kräver det ju viss förberedelse. Man ska tacka ja till inbjudan, man ska se till att ha lämpliga kläder, kanske köpa bröllopspresent och så vidare. För att inte tala om förberedelserna för det egna bröllopet. Och på samma sätt så får vi, här och nu, vi får förbereda oss för lammets bröllop. På Jesu tid så var det ju så att då föregick bröllopet av en så kallad trolovning. Du har säkert hört talas om Josef och Maria som var trolovade. Sen gick en tid av förberedelse, men vid vigselceremonin så hämtade brudgummen i procession bruden från hennes föräldrahem och så förde han henne hem till sitt hem där bröllopsfesten ägde rum. Nu ska inte trolovningen förväxlas med vår tids förlovning, utan trolovningen då, den betraktades som lika bindande som själva äktenskapet. Och som Guds folk så är vi trolovade med Herren. Vi befinner oss här och nu i en förberedelsetid inför bröllopet. Vi gör oss redo, vi får smycka vår klädnad och så en dag så kommer Jesus tillbaka för att föra sin brud hem till sig. Och det där ska vi läsa lite mer om nästa bibeltimma. I vers 9 så läser vi: saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Vi läser alltså den fjärde av 7 saligprisningar. Jag kom att tänka på att det skulle vara ju en god idé att göra en bibeltimma bara runt dessa 7 saligprisningar. Den första, den hittar du i kapitel 1, vers 3. Där står det att saliga den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den. I kapitel 14, vers 13 så står det: saliga är de döda som härefter dör i Herren. Den tredje saligprisningen hittar du i kapitel 16, vers 15. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder. Och här i kapitel 19, vers 9 så hittar vi den fjärde saligprisningen. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Jag tänker apropå bröllopet och bröllopsmåltiden så ska vi läsa en av de liknelser som Jesus berättade när han en gång liknade himmelriket vid en kung som skulle ställa till bröllop för sin son. Och vi hittar den i Matteus 22. Matteus 22. Det står det så här. Från vers 1. Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. En till sin åker, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Sedan sa han till sina tjänare: allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med bordsgäster. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Många är kallade, men få är utvalda. Jag är medveten om att vi kan tala om liknelsen i ljuset av Jesu uppgörelse med fariseerna och de judiska religiösa ledarna och vidare sen också om hedna mission och så vidare. Men om vi tänker på liknelsen utifrån ett mer allmänkristet perspektiv. På ett sätt är ju alla människor genom vad Jesus har gjort på korset inbjudna till kungasonens bröllop. Eller hur? Det är ju ingen människa som inte Jesus har dött för. Men alla svarar följaktligen inte ja på inbjudan till bröllopet och till bröllopsmåltiden. Och vi ser hur tjänarna blir uppmanade att vädja gång på gång. Men så läser vi att gästerna, de brydde sig inte, utan de gick sin väg upptagna med annat. Och de hade inte förberett sig för bröllop, utan de var uppslukade av sina egna grejer. Sina egendomar och egna affärer. De hade egentligen haft allra bästa förutsättningarna. Men kärleken till den här världen hade gripit tag i dem. De hade, för att använda sig av en liknelse då med uppenbarelseboken, så hade de fallit offer för lockelserna och förförelserna från skökan. Och därför drabbades de av domen. Så tjänarna, de hänvisades istället till vägskälen och till de öde trakterna. Och där fanns ett gensvar. Och apropå det så kan vi nog kanske ibland många gånger uppleva det så i vår del av världen. Alltså välfärden, att vi har det så gott ställt, materialismen har ju gjort att vi har satt vårt hopp till just vår välfärd istället för Gud. Men bland de åsidosatta, de undanskuffade, de sargade och slagna, där fanns och där finns också ofta ett gensvar. För Gud är så mån om att ge dem upprättelse. Jesus, han säger ju det som bekant, att han inte har kommit för de rättfärdiga skull, att han inte har kommit för de friska skull, utan han har kommit för syndarnas skull. Och som läkare för de sjuka. Och det där tycker jag är tänkvärt. Det här är en liknelse som jag bär med mig. Tjänarna, de bjöd in alla de mötte, står det. Både onda och goda. Kanske låter konstigt, men i det påståendet ligger för mig att Frälsningen den tillhör vår Gud, det beror på honom och vi kan vare sig lägga till eller dra ifrån någonting till vår frälsning. Det är inte med präktighet vi äntrar himmelriket. Och det är inte via den egna plånboken som entréavgiften betalas. Nej, det är Gud som frälser. Frälsningen tillhör honom och det är han som betalar och det är han som tillhandahåller bröllopskläderna. Och då förstår vi det också som står avslutningsvis i den här liknelsen, att det fanns en man som inte hade accepterat brudgummens klädedräkt. Han hade inte iklätt sig frälsningens klädnad och han hade inte låtit sig bli omsvept med rättfärdighetens mantel. Han tyckte gott att det kunde räcka med de egna kläderna. Men se, det går inte för sig. Man är så illa tvungen, och det är ju inte något dåligt i det, det var kanske fel uttryck, men man måste acceptera det klädval som finns på inbjudan. Det är inte valfri klädsel på lammets bröllop. Det är nämligen skinande rent linnetyg som gäller. Det är frälsningens klädnad och rättfärdighetens mantel, och den kan man bara tillhandahålla av brudgummen själv. Om inte så blir man utkastad. Ingen kommer till fadern utom genom sonen. Hos ingen annan finns frälsningen. Och slutligen vers 10. Jag föll då ner för hans fötter, och det syftar på ängeln, för att tillbe honom. Men han sa till mig, gör inte så. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Trots all den här härligheten som ängeln som talade till Johannes utstrålar, så förbjuder han Johannes att falla ner och tillbe. För det är bara Gud som ska tillbes. Vi förstår vad som hade gått upp för lärjungen Thomas den dag då han fick sticka sin hand i Jesu sida och sitt finger i Jesu sår. Han föll ner inför Jesus och så sa han, min Herre och min Gud. Du vet, det får aldrig komma på fråga att vi faller ner i tillbedjan för det skapade. Vare sig fysiska eller intellektuella bilder av Gud. Det gäller för oss att inte hålla något skapat så högt och så kärt att det blir som en avgud för oss. Du ska inga andra gudar ha jämte mig, säger det första budordet. Endast skaparen, bara honom, är tänkt att vara föremål för vår tillbedjan. Amen.